God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, presentatör och tekniker. Idag ska vi få lyssna till fortsättningen på bibelförklaringar i Värnamo kyrka med Håkan Sundlidjen över första Korintherbrevet. Och vi har kommit till del 28. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska förhoppningsvis ska hinna göra färdigt det sjunde kapitlet. Alltså första Korintherbrevet kapitel 7. Vi kan börja med att bedja. Herre, vi tackar dig för att vi får sitta ner vid dina fötter, att vi får förvänta oss att du är närvarande. Herre, så fort vi samlas i ditt namn, så fort vi åkallar ditt namn, så är du enligt ditt löfte omedelbart uppmärksam, omedelbart närvarande. Herre, vi vill att du ska vara närvarande, att du ska få vara den som talar till oss, förklarar genom din heliga ande ordet för oss, gör det levande för oss, låt det få betydelse för oss, låt det få vara verksamt ibland oss. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, som sagt, sjunde kapitlet från vers 25. Det här handlar ju då om de som ännu inte har gift sig. Jag vet inte om det finns såna här i åhörarskaran, men det var som jag sa innan här till någon att det kan vara bra att känna till ändå. För att det är många som inte känner till det, vad Paulus tycker och tänker om de här frågorna. Så då kan vi hjälpas åt att sprida det sedan. För det är ju högst aktuella frågor. Kommer ni ihåg bara här hur det var nu? Den här Collins som har varit en vägledare i studien av första Korintherbrevet, han menar ju att kapitel 5, 6 och 7 utgör ett tal. Och det här talet är, kan man säga, ett inlägg i en diskussion som pågick i Korint. Det övergripande stora sammanhanget här, det är friheten. Och friheten, ska ni veta, den var viktigare för korintierna än vad äktenskapet var. Så äktenskapet är insatt i det sammanhanget. Men han är inte bara i det sammanhanget, i frihetsdiskussionen, utan också i sammanhanget av vad det är att leva i en församling. Så i det femte kapitlet så har man talat om hur man ska lösa problem i församlingen, och i sjätte kapitlet inte minst om hur man ska lösa det inom församlingen och inte dra varandra inför hedniska domstolar. Det där har vi gått igenom, och sedan så i slutet på sjätte kapitlet så gör han en övergång till att tala om bekymren som inte finns bara i församlingen utan som finns inom oss som mänskliga varelser. Jag tänker på våra begärelser och lustar och drifter. Han har en allmän undervisning först i slutet på det sjätte kapitlet. Och sen i sjunde kapitlet så behandlar han då, kan man säga, rätt så detaljerat hur man och kvinna ska leva tillsammans. Det finns ju olika konstellationer. Efter inledningen då i sjunde kapitlet så vänder han sig till i vers 8 till och med 11 till de som tidigare har varit gifta. Det vill säga änkemän, änkor, frånskilda. Och sedan så kommer han i vers 12 till och med 16 att rikta sig till de som är gifta med otroende. Förmodligen så var de väl gifta då när de kom till tro. Och sedan i vers 25 till och med 40, det är det som vi har framför oss nu. Där talar han till de som ännu inte är gifta. Förmodligen till yngre människor som är lite fundersamma på vad de ska tycka och tänka om det här med äktenskap. Och i slutet på sjunde kapitlet, vers 36 till och med 40, så tar han upp två stycken specialfall. Två specialfall som de förmodligen hade frågat om där i Korint. Men vi ska återkomma till det. Så vi ska alltså försöka hinna med vers 25 till och med 40. Och att hela det här 25 till och med 40 utgör ett enda textavsnitt. De hade ju inte kapitelindelning och versindelning på den här tiden, utan man markerade på andra sätt. Här är det markerat på så sätt att i vers 25 så börjar det med att han stryker under att det är ett råd som han nu kommer att ge dem. Och sen så avslutar han i vers 40 att det är ett råd, eller det är min mening, står det i folkbibeln, men det är samma ord på grekiska. Råd i vers 25, råd i vers 40. Så det blir en inklusio, kallas det på tekniskt språk. Alltså det blir en början och ett slut. Det inkluderar hela det här avsnittet. Så därför så är det en given enhet. Men vi kan inte ta alltihopa på en enda gång, utan vi får ta lite i taget. Och då tar vi vers 25 till och med 35 först. Där han vänder sig då till de som ännu inte är gifta. Normalfallet, om jag säger så, eftersom det är två specialfall här på slutet. Och då delar vi in det i tre stycken delar. Så vi tar vers 25 till och med 28 till att börja med. Och sedan vers 29 till och med 31, eller 31a. Och sen då från 31b till och med 35. Och att vi har gjort den indelningen, det ska ni strax förstå, hoppas jag. Så jag läser då från vers 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd så som den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig syndar du inte, och om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Alltså frågeställningen som ligger bakom här är förmodligen den att här är det då yngre människor som ännu inte har gift sig. Och då är frågan, ska de efter det att de har blivit kristna per automatik leva i avhållsamhet? För Paulus har ju gång på gång betonat dels det eskatologiska perspektivet som vi ska se, det vill säga att Herren Jesus kommer snart tillbaka. Och nu är det vi ska vara inriktade på. Men också i den meningen att det eskatologiska perspektivet, det eskatologiska livet, den himmelska saligheten, ett liv som vi ska leva här på jorden, här och nu. Han har ju också sagt att vi ska bli kvar i den ställning som vi var när vi blev kallade. För om man blir kallad som ogift eller som frånskild eller som enkeman, så blir man ju erkänd av Gud i det stånd som man var, så att säga. Och har man då blivit erkänd av Gud i det ståndet, så kan man mycket väl fortsätta i det. Då ska man tänka sig för innan man ändrar det. Så då var det frågan om de här yngre, säger jag, men jag tror att vi ska betrakta dem som yngre. De var ännu inte gifta, men de gick med de här tankarna. Jaha, vi som nu inte har hunnit gifta oss innan vi blev kristna, hur ska vi då bete oss framöver? Och då har han precis svarat på det, vi har läst det här nu. Men lägg märke till då att här står det då att det inte är en befallning från Herren. Jag har ingen befallning från Herren, utan jag ger ett råd. Även om han då stryker under, förutom det som jag redan har sagt, va, så stryker han under att han är trovärdig. Man kan ju undra varför han skriver så. Det är på samma sätt som det står precis i slutet på kapitlet, i vers 40. Det är min mening, och jag tror att också jag har Guds ande. Men det är en annan problematik som kommer igen i nionde kapitlet sen. Nämligen den att Paulus var ifrågasatt i Korint. Där hör man sig till Apollos, där hör man sig till Kefas och där hör man sig till Paulus. Alltså, och vem var det som sa att man skulle lyda Paulus? Så det kan vara det som gör att han antyder eller till och med ironiserar över att han faktiskt också har Guds ande. Han kommer att gå fram mycket hårdare när det gäller sin egen auktoritet i kapitel 9. För inte tala om andra Korintherbrevet. Men här skriver han då bara att han är trovärdig. Här står också att han vänder sig till unga eller ogifta kvinnor. Det står i fråga om de kvinnor som lever ogifta. Och det heter på grekiska parthenon. Det är ett speciellt ord. Jag ska strax kommentera det. Men i vers 25 finns det kvinnor som lever ogifta. Vers 28 står också om en ogift kvinna. Vers 34 står också den ogifta kvinnan, jungfrun och så vidare. Vers 36. Om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter, står det där. Vers 37. Det står också i slutet på vers 37 att låta sin dotter förbli ogift. Och i vers 38 sin ogifta dotter. Så det är helt klart att det är det som det här avsnittet handlar om. Och det blir extra klart om man tänker på att ordet för övrigt inte förekommer någonstans i, åtminstone inte i första Korintherbrevet, utan det är just det här avsnittet. Det här med parthenos är ett viktigt teologiskt ord, därför att i Jesaja, vilket kapitel det nu kan vara, sjunde kapitel tror jag, där står om den unga jungfrun ska bliva havande. Det är ju en profetia om det som vi menar är jungfrufödseln. Detta ska vara ett tecken, den unga jungfrun ska bli havande. Nu är det skrivet på hebreiska, så ha alma, men det ordet är översatt då till parthenos, som betyder jungfru eller ung flicka. Förmodligen av det enkla skälet att det var samma sak på den tiden. Men det här ordet, det kan också användas om män. Emellanåt. Det är inte den första betydelsen, men det kan också användas om män. Och frågan är om inte det som Paulus skriver här och som är översatt med den ogifta dottern lika väl skulle kunna, alltså där inkluderas också de ogifta pojkarna. Och nu tittar du i Uppenbarelseboken. Det används inte, som sagt, inte så ofta det här ordet, men i Uppenbarelseboken 14:4 så står det så här. Och nu glömmer vi sammanhanget, nu läser vi bara orden. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur och så vidare. Alltså där syftar det på gossar. Men det är kanske en sekundär betydelse, men det kan alltså användas på det sättet. Jo, därför att det är ett viktigt ord beror ju också på det som jag sa i Jesaja, den unga jungfrun. För när det kommer sen till Matteus, där det talas om Jesu födelse, så menar ju Matteus att det är det här som är tecknet att Maria var jungfru. Hade det översatts, som jag undrar om inte det översatts så i Bibel 2000, jag har inte kontrollerat det, men det har man nog valt det andra, alltså en ung flicka. Och då blir det inget märkvärdigt att en ung flicka har blivit havande. Så där måste man göra en tolkning. Men det som är intressant är att Matteus, evangelisten Matteus, har gjort den tolkningen att hon var jungfru. Så det är den kristna tron. Vi tror på jungfrufödseln när det gäller Jesus. Men det är alltså samma ord som finns här. Och då så står det här då att det är inte rekommendabelt i vers 26. Att de gifter sig på grund av det svåra läge som nu råder. Och då är det ju frågan om vad det kan betyda. Vad då det svåra läge? Och då, om man läser kommentarer, så kan man få lite olika förklaringar. Och de behöver inte säga emot varandra. Det kan ligga någonting i var och en av de här fyra förklaringarna som ni ska få nu. Den första förklaringen, det är helt enkelt att det skulle vara rent allmänt svårt att försörja sig i Korint. Det talas i andra utom bibliska texter om hungersnöder, och det var trångt och det var svält och det var fattigt på olika sätt. Va? Man hade drabbats av nöd där mer än en gång. Det skulle kunna vara en tanke. En annan tanke skulle kunna vara de förvirrade diskussioner som ju faktiskt rådde i Korint när det gällde förhållandet mellan man och kvinna. Ja, men hela kapitlet handlar ju om förhållandet mellan man och kvinna på grund av denna offentliga diskussion om huruvida det var bra att gifta sig överhuvudtaget och hur det skulle förstås i förhållande till friheten. Så det var en ganska förvirrad diskussion som hade kommit, inte hade stannat så att säga på torgen, utan också kommit in i den kristna församlingen. Och kanske det var ett skäl till att man skulle låta diskussionens vågor så att säga få verka genom tid så att man verkligen visste vad man gjorde. Sen finns det ett annat sätt att förstå det hela, och det är om du jämför det som står där med detta svåra läge, om du jämför de orden med det som står i slutet på vers 28. Sådana som då ändå gifter sig kommer att få utstå lidanden, står det. Så där är det förstärkt, va? Det är svåra läget, lidanden. Och jag vill skona er, skriver Paulus. Klipsis på grekiska, som här översatts med lidanden, är oftast, det kan vara inre svårigheter och lidanden, men oftare så är det yttre svårigheter, förföljelsesituationer, trakasserier, mobbning och sånt, va? Och det är ungefär som att Paulus menar att men om ni gifter er och bildar familj, då får du räkna med, eller då får du räkna med att din familj kan bli trakasserad. Du får tänka på att din hustru kan bli trakasserad. Barnen kan få det svårt i skolan och så vidare. Det kan vara den typen av, inte bara trakasserier, utan direkta förföljelsesituationer också. Så det kan också vara ett skäl till att man ska gå försiktigt fram. Men, och det är det fjärde synpunkten och som förmodligen är den mest troliga förståelsen, det är just det här eskatologiska perspektivet. Alltså att man menar, Paulus menar att Jesus Kristus kommer tillbaka vilken månad, vilket år som helst. Det är den förväntan man lever i. Och i det läget, och det kommer du se när vi läser vidare sen i vers 29. Ni ser vers 29, men det säger jag er bröder, tiden är kort. Alltså där kommer det eskatologiska perspektivet väldigt tydligt. Och det gör det också i vers 30 och 31. Så vi tar fasta på det eskatologiska perspektivet, men det utesluter ju inte att de andra skälen till att avstå giftermål också skulle kunna vara giltiga. Men återigen, kom ihåg det, jag ger ett råd. Det är alltså inte någon befallning från Herren, för det kan man ju tänka sig att det är många som kommer att gifta sig i alla fall här. Så det är öppet för det. Vi går vidare till nästa avsnitt då, men innan vi gör det så ska jag säga någonting. Jag kunde inte låta bli när jag såg att det antyddes i alla fall i en av kommentarerna, alltså genusperspektivet. För det är lite speciellt här. För det första då, så som jag sa, va, alltså Parthenon inkluderar i det här sammanhanget också unga pojkar. Så att det är inte så att de här, ska vi kalla det, förmaningarna eller råden bara riktar sig till unga kvinnor. Det blir en övertolkning åt fel håll. Utan man måste förstå det som att det riktar sig till de unga ogifta överhuvudtaget, även om det översätts med kvinnor eller ogifta döttrar här genomgående. Det andra det är att han skriver i vers 26 att jag menar att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa, står det. Alltså inte en ung flicka eller en ung pojke. Det kan vara både och. Jag vill att ni ska lägga märke till det, därför att Paulus blir ju ofta beskylld för att vara väldigt patriarkalisk. Alltså att han skulle ha någon sorts, i de värsta fallen så talar man ju om att den kristna tron förtrycker kvinnor. Nu så är det sällan man hör motsatsen, men det vill att ni ska höra åtminstone något av motsatsen nu. För jag tror att Paulus var, för att inte tala om Jesus som verkligen lyfte fram kvinnorna. Och jag menar att Paulus i Jesu fotspår gör det också. Och här har vi ett sånt ställe där det är tydligt. Du ska få ytterligare skäl. Det tredje skälet är alltså att han både i vers 27 och 28 adresserar både män och kvinnor uttalat. Är du bunden vid en hustru, försök inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få en hustru. Men om en ogift kvinna gifter sig syndar hon inte, i vers 28. Så han vänder sig både till män och till kvinnor. Och sen skriver han också i vers 28 där som jag läste nu. Om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Lägg märke till den formuleringen. Därför att i den hellenistiska världen så blev en ung flicka bortgift. Hon gifte sig inte, hon blev bortgift. Och det var det vanliga sättet i den här kulturen som vi nu talar om. Men Paulus bryter med det. Han myndigförklarar den här unga flickan och säger att om hon gifter sig, ungefär som om hon kunde bestämma det själv. Och det tror jag att hon kunde göra. Nu talar vi om den kristna församlingen. Det fanns alltså en annan kultur. Och det kommer vi märka sen när vi kommer in också på slutet. För de där två specialfallen som kommer från vers 36 till 40. Det är två specialfall i den meningen att det förmodligen är människor som själva inte kan bestämma om de ska gifta sig. Men ska vi återkomma till. Men här skriver han alltså att flickorna själva kan bestämma av egen kraft så att säga. Och ytterligare ett skäl, ifall ni vill ha det. Det skulle bli det 50 sådana fall när det gäller det här genusperspektivet. Det är just närvaron utav det eskatologiska. Alltså att den yttersta tiden är så nära. Så att när Gud kommer med sitt rike, där Jesus Kristus regerar ju i sitt rike och han är närvarande. Det är vi som tas in i hans rike. I hans rike är inte, som det står i Galaterbrevet 3:28, grek, jude eller grek, fri eller slav, man och kvinna har ingen betydelse i Herren. Så det är viktigt tycker jag med. Om det nu finns 5 sådana indicier på Paulus kvinnosyn, så vore det väl skräp om vi inte skulle lyfta fram det här. Nåja, men nu var det här med det eskatologiska tidsperspektivet. Och då läser vi vers 29 till och med 31a. Tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om de ingen hade. Och de som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Ja, vi kan ta nästa. Vi gör färdigt den versen också. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. Men vi ska ta det i nästa avsnitt så att säga. Här har du först då, men det säger jag er bröder, vers 29. Och adelfoi här på grekiska inkluderar kvinnorna lika väl som bröderna. Det har vi också talat om flera gånger tidigare. Det skulle i sådana fall vara ett sjätte indicium på genusperspektivet. Tiden är kort. Alltså Herren kommer snart tillbaka, det är ju vad han menar. När han skrev Thessalonikerbrevet, det var visserligen 3 år tidigare, men saken var ju den att församlingen i Thessaloniki, den bildades bara kanske ett halvår innan församlingen i Korint. Och vi vet av första Thessalonikerbrevet särskilt, jag har andra också för den delen, att där levde man verkligen med en stark förväntan på Jesus snara återkomst. Första Korintsebrevet är skrivet 3, kanske 4 år senare. Men fortfarande så finns de här förväntningarna väldigt levande. Och han använder det ju onekligen som ett argument när han talar här om giftermål. Och som om det inte skulle räcka med Herrens snara återkomst, så har han 4 kontraster här. De som gråter som om de inte grät. De som gläder sig som om de inte gladde sig. De som köper något som om de inte kunde behålla det. De som använder sig av den här världen som om de inte fick ut något av den. Det är inte så att Paulus... Det är inte så, hör ni det? Det är inte så att Paulus är negativ till världen i de här verserna. Att han skulle vara negativ till glädje eller till att handla eller till att gråta eller någonting sånt. Va? Utan han menar bara att Guds rike är så påtagligt och vi lever ju i en helig gemenskap så att det är överskuggar allt annat. Och här är han faktiskt, skulle jag vilja säga, helt i linje med Jesus. För om du tänker på hur Jesus undervisade. Se i Matteus 6, bergspredikan. vers 24 till och med 34. Vi kan inte läsa allt där, men jag menar att det som Jesus undervisar om där, det är samma sak som kommer igen här i Korintherbrevet. Han säger ju så här, vi tar vers 25, alltså Matteus 6, 25. Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka. Är inte livet mer än maten? Se på himmelens fåglar. Är ni inte mer värda än dem? Vers 27. Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda alen till sin livslängd? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Vers 31. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka. Eller vad ska vi klä oss med. Då kan man tycka att det här är överdrivet från Jesus sida. Men så förstår vi ju inte Jesus, utan vi förstår honom istället som det står i 32, att vi behöver inte som hedningarna söka detta, ännu mindre krampaktigt hålla fast vid eller bygga våra liv på det, utan vi vet att vår himmelske fader försörjer oss, och vi söker först Guds rike och så ska vi få allt andra. Och så vers 34, därför behöver vi inte göra oss bekymmer för morgondagen. Alltså det är en annan grundval för det mänskliga livet, detta att vara en kristen. Det är att vara fylld med någonting annat. Det betyder inte att kläder och mat och allt det där är oviktigt. Eller att vi inte skulle kunna vara intresserade av sånt. Men det betyder att det kan inte få vara grundvalen för våra liv. Så Paulus uppfattar ju detta med Gudsrikets närvaro och grundvalen i våra liv väldigt påtagligt. Och lovad vare Herren så är jag glad för att kunna säga att jag känner det så också. Om jag tänker på min eget kristna liv under några decennier, så blir det faktiskt mer och mer påtagligt detta, att det som spelar roll i slutänden och i svåra stunder inte minst, va, det är bärigheten av Guds nåd och barmhärtighet. Det finns ingen anledning att gräva ner sig i bekymmer. Gårdagen är ju förbi, morgondagen har vi inte sett. Men idag så är Herren närvarande. Och idag så verkar Herren i våra liv. Och det där balansen kan faktiskt bli påtagligare och påtagligare också för oss i vår tid. Det är jag ganska säker på. Nu ska ni se att nu förklarar han det här. Nu har han ju bara sagt då att de som gråter som om de inte grät och så vidare. Och det ligger ju också i undervisningen här att de som inte är gifta som om de vore gifta. Eller de som är gifta som om de inte vore gifta. Det är alltså underordnat. Det är inte det viktiga. Det viktiga är, som han har sagt tidigare, att bli i den kallelse som man har. Att bli i den gemenskap som man har med Herren Jesus Kristus. Det är det viktiga. Det är det avgörande. Men nu kommer han då, nu förklarar han det här ytterligare. Och då läser jag från vers 31b till och med 35. Ty världen sådan den är går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Märker du, det är nästan som en återklang från det vi läste vad Jesus undervisade om. Att vara fria från bekymmer. Så det är inte så att Paulus här är fyrkantig eller så, utan han lever verkligen i Jesus-traditionen. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Och så blir han splittrad. Den ogifta kvinnan, jungfrun, tänker på det som tillhör Herren, att hon ska vara helig både till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på det som tillhör världen, hur hon ska vara sin man till lags. Detta säger jag för ert eget bästa. Inte för att snärja er, utan för att ni ska leva anständigt och stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit eller dit. Så där ger han tre förklaringar. Fick du med dig de tre? Vi tar dem en i taget. Det första, vers 31b. Världen går mot sin undergång. Det var den världsbild som han levde med. Och som jag tror vi skulle kunna leva med också i vår tid. Det står i 1917 års översättning, den nuvarande världsordningen går mot sin undergång. När vi gick igenom Galaterbrevet så läste vi där att Jesus Kristus har frälst oss från den nuvarande onda tidsåldern. Jag tänker på det, vi som har blivit så bekväma i vår tid, i vår kultur, i vår välfärd. Och som liksom hela tiden försöker trygga vår tillvaro på olika sätt. Vi kanske också skulle behöva höra den där undervisningen att vi faktiskt behöver bli frälsta ifrån vår egen trygghet. Frälsta från vårt eget försäkringssystem. Frälsta från vår egen välfärd. Eller åtminstone skakade på ett sådant sätt så att vi begrep att inte bygga våra liv på sådana osäkra saker. Vi vet ju att vår värld går mot sin undergång. Vi vet ju att våra liv tar slut. Paulus har ett mycket, mycket vidare perspektiv. Han har ett större perspektiv. Han har sett Jesus Kristus som uppstånden från de döda. Och han har varit med om hur Guds rike har kommit genom den heliga andes kraft till honom och blivit grundvalen i hans liv. Och han har sett människor i hundratal göra samma erfarenhet. Det är det han talar om här. Den här världens förvandling, den har ju redan börjat också. I och med att evangeliet kommer till oss så läggs ju den nya grundvalen för den nya tidsåldern i våra sammanhang. Tänk dig att ha en helig gemenskap, att ha en församling som är levande i den meningen att den blir känd för att ha en annan grundval. Det är fantastiskt. Där är de som har en annan grundval i tillvaron. Och när vittnesbördet liksom får ett sånt genombrott. Så att det inte stannar vid att där är de som tycker att de är så saliga. Eller där är de som menar att de har ett hopp och att de är frälsta. Där är de som har en annan grundval för sina liv. Där är de som menar vad de säger och vad de tror. Sen så säger han då det andra skälet till att de ska leva. De gifta som de var ogifta och de ogifta som de var gifta. Det andra skälet till det är vers 32 där han säger: jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Det är inte så att detta med mat och kläder, att vara gift eller att vara ogift, det är inte så att sånt är oviktigt. Men det är inte grundvalen, jag säger det igen och igen och igen. Det kan inte vara grundvalen. Och så skriver han då om att man har omsorg. Alltså då i det här sammanhanget så betyder det då att man har en felaktig omsorg. Man har för stor omsorg, kanske låter fel, va? Men man har felaktig omsorg om felaktiga saker. Och så blir man splittrad. Våra biblar är ju indelade i olika stycken med överskrifter. Och jag såg i Bo Hjerts översättning så är just det här avsnittet har rubriken motiv för celibatet. Det här handlar ju om de ogifta, de som lever i avhållsamhet. Och det handlar om att Paulus säger att de ska förbli sådana. Och så har Gerts satt rubriken motiv för celibatet. Och jag är lite känslig för de där rubrikerna, för jag inser ju att de rubrikerna gör att vi styrs i vår läsning utav den underliggande texten. Och vem är jag som ifrågasätter Bo Hjerts, va, som är ju en av våra största biskopar och bibellärare någonsin. Och ändå så tror jag att han har inte riktigt träffat rätt där. Därför att det handlar om, det är inte att Paulus försöker motivera celibatet. Utan det handlar om, det är som det står i slutet här, vers 37. Ni ska leva anständigt, ni ska stadigt hålla er till Herren och inte slitas hit eller dit. Det handlar om, och det här är tredje skälet i sådana fall. Det handlar om att mat och kläder och handel och gråt och skratt och alltihopa det här. Visst, det hör till det här livet, men det här livet går mot sin undergång. Det finns en ny grundval som har lagts ibland oss. Det är livet i den helige ande. Det är livet i Kristus. Det är det som är grundvalen och det är det som är motivet för att han säger som han säger. Inte att man ska leva i celibat, utan att man ska leva på den fasta grunden. Ja, det var skönt att få det sagt. Det betyder inte att Gerts har fel. Men jag tycker inte han träffar rätt. Det är otillräckligt. Om man tror att det handlar om att man ska argumentera för celibat. Nej, man ska argumentera för att leva i Kristus. Stadigt hålla sig till Kristus. Vi ska bygga våra liv på Kristus. Vi har gått ganska fort fram här nu. Och då är vi inne på den sista biten här. Vers 36 till och med 40. Och då säger jag så här att det är troligt att Paulus här talar om två speciella fall i Korint. Det står ju inte så, va? Men vi skulle kunna tänka oss att det är det när man läser det här och begrundar det som står här. Det här med två speciella fall, det är förresten en rubrik som Bo Hjärts har satt. Jag tycker den var en bra rubrik, men ni ska få det förklarat. Det första fallet är sådana fall, vers 36 till och med 37. Vers 38 är en sammanfattning kan man säga av det som står. Och det andra fallet är vers 39 till 40. Så vi tar ett fall i taget då. Då läser jag från vers 36. Men om någon tror sig handla orätt mot sin ogifta dotter som är giftasvuxen och vill gifta sig, då ska han göra henne till viljes. Han syndar inte, låt dem gifta sig. Den däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång, utan kan handla fritt efter sin egen vilja och har föresatt sig att låta sin dotter förbli ogift, han gör något som är bra. Hänger ni med? Jag är inte så säker på det. Alltså, vers 38. Den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra. Och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. Alltså det här är inte helt enkelt. Och har du en annan översättning än folkbibeln, så är det knappt man känner igen texten eller själva poängen. Till exempel om man har Hjärts eller Bibel 2000. Är det någon som har Bibel 2000? Du har den, ja. Då kanske du märkte att det inte stämde riktigt. Nej, och då blir det ju ännu svårare att följa med. Men frågorna är alltså, vem är denne i vers 36 som tror sig handla orätt? Emot vem? Och enligt noten i folkbibeln, för jag har ju folkbibeln här, så står det att det är frågan om fadern som är tveksam om man ska gifta bort sin ogifta dotter. Men det är alltså en förklarande not, för att inte säga en tolkning. Men visst, vi kan ha det så länge. Det står så här, fadern handlar orätt mot sin partenos, mot sin unga flicka, mot sin ogifta dotter. Och fadern handlar orätt enligt Paulus om han hindrar henne från att ingå äktenskap. Och han kanske hindrar henne så länge så att hon blir inte bara giftasvuxen, utan hon blir, som det står i 1917 års översättning, överårig. Då har fadern handlat orätt mot sin dotter. Så här står det i 1917 års översättning. Men om någon menar sig handla otillbörligt mot sin ogifta dotter därmed att hon får bliva överårig, då må han göra så som han vill, om det nu måste så vara. Han begår därmed ingen synd, må hon få gifta sig. Alltså enligt den här tolkningen så är det en fader som av något skäl, okänt skäl, som hindrar dottern från att bli gift. Och det kan ju vara sådana skäl som jag har redogjort för, eller som Paulus har redogjort för. Det kan ju vara sådana skäl som att ja, men Herren kommer snart tillbaka. Eller Paulus har sagt att det är bäst att förbli ogift och så vidare. Det vet vi ju inte. Men det verkar som att flickan i det här fallet inte själv kan bestämma. Utan det är fadern som ska bestämma det här. Så riktigt bra är det inte. Och sen så står det så här dessutom i vers 37. Den däremot som är fast i sitt sinne. Vem är det förresten? Vilken då den? Den som däremot som är fast i sitt sinne och inte står under tvång, utan kan handla fritt efter sin egen vilja och har föresatt sig att låta sin dotter förbli ogift, han gör något som är bra. Och här har då folkbibeln återigen behövt använda sig av en not som är förklarande och inte står under tvång. Och så står förklaringen, det vill säga att dottern själv är villig att förbli ogift. Lite krångligt blir allt. Men alltså, då skulle det vara dottern som inte står under tvång att gifta sig, utan hon skulle vilja vara ogift. Och då ska det få bli så då. Ja, det är knepigt det där. Vi vet alltså inte riktigt vem det är som är fast i sinnet, det vill säga övertygad om att det är bra att leva som ogift. Är det fadern som är fast i sinnet eller är det dottern som är fast i sinnet? Så det som är gemensamt för 1917 års översättning och folkbibeln, det är det som jag har sagt nu. Men det finns, som jag har antytt, andra tolkningar. Bojarts och Bibel 2000 har en annan tolkning. Hur står det där då? Jo, där menar Gerts, och förmodligen då Bibel 2000 också då, att mannen här, det är inte fadern. Och flickan här, det är inte den ogifta dottern. Utan mannen är den man som är trolovad med den unga flickan, som är hans fästmö alltså. En helt annan situation. Och översätter man i grekiska texten så kan du lika gärna översätta det på det sättet. Och det är det Gerts och Bibel 2000 har gjort. Och då får man en annan tolkning, en annan förståelse. Den här Collins som jag läser, han lutar också åt det. Så han översätter det här parthenos, den här jungfrun, den här unga flickan. Inte som dottern utan som den mannen är trolovad med. De har alltså bestämt sig för att de ska gifta sig. De är trolovade. Det är juridiskt bindande. Men de har ännu inte kommit samman. De har ännu inte gift sig. De lever fortfarande i avhållsamhet. Hur ska vi nu göra? Och vem ska bestämma det? Det är alltså frågan. Det frästar på förhållandet. Och därför så är det bättre, citat, att låta dem gifta sig. Så här står det i Gerts översättning. Kan ni jämföra den ifall ni har folkbibeln framför er? Så, eller ja, folkbibeln framför allt. Då kan ni höra här och jämföra. Från vers 36. Om en man som lever med en kvinna i celibat känner med sig att han handlar otillbörligt emot henne, ifall hans drift blir honom övermäktig, och om det nu så måste vara, så må han göra som han vill och syndar inte med det, då må gifta sig. Men den som har en föresats i sitt hjärta och inte står under något tvång, utan har kontroll över sin vilja och har kommit till det beslutet i sitt hjärta att han ska låta den kvinna förbli jungfru som han delar celibatet med, då gör han väl. Alltså gör den väl som gifter sig med sin kamrat i celibat. Men den som inte gifter sig handlar ännu bättre. Då betyder det att de där orden, den som är fast i sinnet, som vi undrade vem det var som var fast i sinnet, fadern eller dottern. Det heter på grekiska heter det tekardia, kardia, det som vi översätter med hjärta. Och det syftar på hela personligheten. Alltså den som är fast i sinnet, den som är övertygad i sitt hjärta. Den som är övertygad i sitt inre, som inte står under tvång, utan övertygad med hela sin varelse om att de vill fortsätta leva i celibat. De som har tro för att leva på det sättet, de må göra det, blir tolkningen. Och det tycker jag är en rimlig tolkning. Rimligare än den första faktiskt. Men då förstår du då, om vi jämför då den första tolkningen, alltså, där står det så här i vers 38, den första tolkningen. Alltså den som gifter bort sin ogifta dotter gör något bra. och den som inte gifter bort henne gör något som är ännu bättre. Men med den andra tolkningen så heter det, alltså gör den väl som gifter sig med sin kamrat i celibat, men den som inte gifter sig handlar bättre. Sen finns det faktiskt en tredje sätt att förstå det här. Och det kanske ni inte kan komma på själva sådär, men det ska jag ju tala om nu då. Och det är det att fadern, eller mannen då som har trolovat sig, kanske inte är fadern och inte man, utan är en slavägare. Som här talar om sin slavflicka. Men i alla fall, och det gäller i slutet på kapitlet också, så är det alltså människor som ska bestämma åt någon annan. Och en slavägare kunde ju bestämma sig för, det var slavägare som skulle bestämma sig om den här unga flickan skulle få giftas eller inte. Det kunde inte hon bestämma själv. Men om det nu skulle vara så att hon inte stod under tvång eller att hon ville gifta sig och slavägaren var med på noterna, ja då var det okej. Om det inte blev någonting utav det, utan att vara fasta övertygade om att det gick bra som det var, så var det ännu bättre. Så det går att förstå det där på lite olika sätt. Det kanske inte förändras så där jättemycket i sak, men det är ju tre helt olika miljöer, om jag säger så. Det är en väldig skillnad om det är en far och dotter, och vi tänker liksom i våra sammanhang. Eller om det skulle vara ett par som är trolovade som nu är lite villrådiga hur de ska göra. Eller om det för ett tredje är slavvägare och slavflicka. Det är ju helt olika situationer. Och vi vet inte vilken situation det här handlar om. Jag lutar åt att det handlar om den här slavvägaren och slavflickan. Men. Poängen är i alla fall, Hugo Odeberg skriver det i sin kommentar, att båda de här speciella fallen handlar om människor som inte själva kan bestämma, utan någon annan måste bestämma. Då kan det ju vara någon omyndig flicka naturligtvis, men det kan också vara en slavflicka. Då har vi det sista, andra specialfallet, det sista som är kvar då i det här kapitlet. Då är det från vers 39. En hustru är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Men lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Det är min mening, och jag tror att också jag har Guds ande. Några saker, kommentarer till det där. Första är att här ser man ju tydligt att Paulus menar att äktenskapet är till döden skiljer oss åt. Han säger att en hustru är bunden så länge hennes man lever. Och det har vi talat om tidigare utifrån skapelseberättelsen. Titta också i Romarbrevet 7, för där upprepar han samma sak. Romarbrevet 7. Vers 2. Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Så det var den förståelse man hade. Och det var så det lät i Svenska kyrkans äktenskapsordning. Gudstjänstordningen där, vigselordningen. Tills döden skiljer oss åt. Nu är det tal om att det ska försvinna i den nya handboken, men vi får väl se hur det blir med den saken. Eller om det är ju populärt, om man kan göra som ett alternativ, så kan det också lösa saker och ting. Men hur Paulus såg på det hela är ju ganska uppenbart i alla fall. Nu är det som så att här säger han då, om mannen dör är hon fri att gifta om sig med vem hon vill, bara det sker i Herren. Och då funderar jag som så att, ja men det här hade han ju talat om i vers 10 var det va? Det första avsnittet där handlade ju om de som tidigare hade varit gifta. Handlar om änkor och änkemän och frånskilda. Och där säger han om de frånskilda att i vers 11. Skiljer hon sig, ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man? Är det samma sak som kommer igen här nu i vers 39? Han som disponerar texterna så otroligt, så otroligt väldisponerade texterna, skulle han ta upp det här då igen? Nej, jag undrar om det inte kan vara som så att här handlar det om slavänkan. Kom ihåg det, att utav de här 300 000 invånarna i Korint, om de här siffrorna nu stämmer, så var 100 000 en tredjedel slavar. Och ytterligare 100 000 var före detta slavar. Så det här var ju det var ju så samhället fungerade. Och slavar har vi ju talat om tidigare också, så behöver jag inte ge mig in på igen. Men det är ju inte så som vi kanske tänker oss de amerikanska negerslavarna, utan det var mer anställningsförhållanden. Men man bestämde inte själv. Låt säga nu att mannen i ett slaväktenskap har avlidit, så kan alltså inte kvinnan själv bestämma om hon ska gifta sig eller inte gifta sig. För det bestämmer slavägaren. Det tror jag är specialfallet här. Och då betyder att då upprepar han sig inte från det som han sa i vers 11, 8, 9, 10, 11 här. Utan nu är det ett annat fall, ett specialfall. Men det är en tolkning. Och så säger han då att lyckligare är hon om hon förblir som hon är. Men om hon nu gifter om sig, bara det sker i Herren. Och det är också ett uttryck som vi ska lägga märke till. För det där finns i Gamla testamentet. Men titta i femte Mosebok. Och det här visar jag nu, femte Mosebok kapitel 7. Det visar jag inte därför att jag menar att Paulus var lagisk och måste göra precis som det står i Moseböckerna. Men det finns alltså i Moseböckerna principer, och det finns Guds vilja nedlagd som följer med ända från skapelsordningen och genom hela Gamla testamentet, som fulländas, fullbordas i Jesus Kristus och i Nya testamentet, och som därför måste få vara bärande också i det heligas gemenskap idag. Och till de här principerna så står det i femte Mosebok 7:3: du ska inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar ska du inte ge åt deras söner, och inte ta deras döttrar åt dina söner. Ty det kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar, och så vidare. Det var alltså inte tillåtet för en av judisk börd att gifta sig med en hedning. Och det här är ju, tror jag, ett allmänmänskligt fenomen att, och det har vi talat om tidigare, att det här med kön och etnicitet och social rang är inte oviktigt i den här världen. Utan det är sådana hänsyn som vi behöver ta. I Herren är det någonting annat. Men i den här världen så är det inte oviktigt. Och Paulus menar här nu att är det så att hon, om det nu är en slavänka, ändå måste gifta om sig eller få tillåtelse att gifta om sig. De är överens om att hon ska gifta om sig. Då bör det ske i Herren. Inte utöver gränserna så, utan det bör ske i Herren. För att vara ett kristet äktenskap. I Esra 9:2, som vi inte slår upp, så finns också det här med att en jude inte ska gifta sig med en hedning. Och det finns faktiskt med, inte bara under nytestamentlig tid, utan följer med in i den rabbinska tiden. Alltså hundratals år. Jag vet inte hur det är idag, men det finns säkert där underliggande också idag. Du vet, rabbinerna hade inte 10 budord utan 613 budord. Och ett av de här 613 budorden är just det här. Så det var någonting viktigt, att man skulle gifta sig, inte med otroende. Det var därför han fick ta ett helt avsnitt för att behandla det där med hur det var att bli gift med en otroende. Men det är inte utgångsläget, det är inte det önskemålet hos Paulus. Tvärtom. Så där har vi då gjort färdigt egentligen det kapitlet. Låt mig då bara säga sammanfattningsvis att nu har Paulus då i det här andra tänkta talet, kapitel 5, 6 och 7, nu har han gett sitt bidrag till en intensiv diskussion i Korint. Han har tillfört det bibliska perspektivet, han har tillfört detta med att leva i Kristus, att leva i den helige ande. För det diskuteras ju inte på torgen där nere, utan det är hans specifika bidrag. Och det är inte bara specifikt bidrag, som ett bidrag bland alla andra, utan det är själva grundvalen för det kristna livet. Så det handlar om människans frihet, och då handlar det om hur gör vi då med äktenskapet. Det fortsätter temat sen i nästa tal, som handlar om man får äta kött eller inte och sånt, va? Också frihetsdiskussioner. Han har vänt sig till alla möjliga kategorier av ogifta människor eller människor som tidigare varit gifta. Så han har behandlat det ganska grundligt. Han har varit mån om att skilja vad som är Herrens bud och vad som är hans egna råd. Och han slutar med att säga också jag har Guds ande. Han var ifrågasatt i sin apostoliska tjänst och han lägger till detta, också jag har Guds ande. Och det är ganska, även om det är lite ironiskt skrivet här, så är det ändå ganska viktig mening, tror jag. Och som sagt, han kommer tillbaka till detta med vad det är att uppträda som en apostel, särskilt när vi kommer till det nionde kapitlet. Men där är vi inte ännu. Så då har vi gjort färdigt det här andra tänkta talet. Och sen har vi då ett tredje tänkt tal framför oss. Det ska vi ta oss an sen nästa gång. Eller börja på det. För det sträcker sig från åttonde kapitlet till och med kapitel 8, 9 och 10. Och nu handlar alla de tre kapitlen om man får äta kött ifrån avgudaoffer. Och det kan ju tyckas ganska irrelevant för oss. Men ni ska se att på samma sätt med de tre kapitlen så behandlar Paulus det här teologiskt, principiellt. Vi har mycket att lära oss av det här. Och det är samma sak där. Det är insatt i ett större sammanhang. Nämligen detta med friheten. Jag är väl fri att både äta och dricka vad jag vill. Eller vilka hänsyn måste man ta? Och vem bestämmer det? Alltså massa sådana principiella saker. Så att även om det låter irrelevant för oss, så tror jag att ni som lyssnar på det kommer att finna det intressant. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi ber att du fortsätter att undervisa oss i vårt inre om livets innersta principer. De vägar som du har anvisat och de vägar som du vill välsigna. Herre, vi tackar dig för att ditt ord är lika giltigt idag som det var för 2000 år sedan. Herre, tack för att det liv som vi lever inte i den meningen skiljer sig principiellt från det liv som du levde med dina lärjungar. Tack för att vi kan leva det samma livet i gemenskap med dig. Herre, låt den här grundvalen som är du själv få vara grundvalen också ibland oss. Herre, låt det få bli så mer och mer. Vi ber om det i ditt eget namn. Amen.
Ta mig till ditt hjärta, håll mig alltid där. Jesus, du som ger mig allt jag behöver här. Jag är bara en människa som är ganska svag, utan egna krafter som kan hålla mig kvar. Du som väcker liv och som smälter ner allt det frusna som mitt hjärta bär. Ett brinnande hjärta, ge mig en varm och helig tro, så din kärlek lyser igenom mig. Ett brinnande hjärta, ge mig en varm och helig tro.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Första Korinthierbrevet del 28 var det här. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.
Jag vill bära ljus till en värld på driv. Vill jag ge mig ut. Du som väcker liv och som smälter ner.